Kapitel 13. Dala som snö. I norr var horisonten mörkt lila av det våldsamma regn som hade piskat östra Ilien under natten. Över morgonhimlen rullade mörka hotfulla moln och den hårda byiga vinden fick mantlarna att fladdra och fanorna på åsens krön att smälla som piskor. Det vita drakbaneret och det blodröda ljusbaneret hade sällskap av färggranna adelsbaner från Ilien, Carain och Tyr. Ädlingarna höll sig alla till sin egen sort, uppdelade i tre klungor, prunkande i förgyllt och silverpläterat stål, siden och sammet och spetsar. Men gemensamt för alla var de oroliga blickar som de kastade runt omkring sig. Till och med de mest väldresserade av deras hästar kastade med huvudena och stampade med hovarna i den gyttiga marken. Det var en kall vind som kändes ännu kallare på grund av den hetta som den hade avlöst så plötsligt. Precis som regnet hade kommit som en chock efter den långa torkan. Oavsett vilket rike de tillhörde så hade de bett till ljuset om att den förfärliga hettan skulle upphöra. Men ingen visste vad de skulle tro om de oavlåtliga stormar som hade blivit svaret på deras böner. En del sneglade på Rand när de trodde att han inte la märke till det. Kanske undrade de om det var han som hade gett dem detta svar. Tanken fick honom att skratta tyst och bittert. Han klappade sin svarta vallak på halsen med en behandskad hand, tacksam för att Taida Shire inte var nervös. Det kraftfulla djuret kunde lika gärna ha varit en staty där det stod och inväntade en signal från tyglar eller knän. Det var bra att draken återföds häst verkade lika lugn som han själv, som om de båda svävade i tomrummet tillsammans. Även med kraften, rasande eld och is och död inom sig var han knappt medveten om vinden, trots att den slet i hans guldprydda mantel och bet sig in genom rocken. Ett grönt sidenplagg med rikliga guldbroderier som verkligen inte var tänkt för väder som det här. Såren i sidan värkte och bultade, både det gamla och det nya snittet ovanpå. Såren som aldrig skulle läka. Men också det var en avlägsen känsla, en annan mans kropp. De små klingorna som var gömda bland svärdkronans gyllene lagerblad kunde lika gärna ha stungit någon annans tinningar. Till och med orenligheten som genomsyrade Shaidin kändes mindre påfallande än den en gång hade. Den var fortfarande vämjelig, fortfarande vedervärdig, men inte längre värd att tänka på. Däremot kände han tydligt ädlingarnas blickar mot sin rygg. Han makade undan svärdsfästet och böjde sig framåt. De skogsklädda kullarna som reste sig i en tät klunga någon halv mil österut framstod lika klart för hans syn som om han hade sett dem genom en kikare. Landet var platt här. Det enda som höjde sig över heden var dessa kullar och denna långa ås. Nästa skogsdunge värd namnet låg nästan 10 mils steg bort. Det enda som syntes på kullarna var träd som förlorat det mesta av sina blad i stormen och snårig undervegetation. Men han visste vad som dolde sig där. 2 eller kanske 3 000 av de män som Shamel hade mobiliserat för att hindra honom från att inta Ilien. Denna här hade upplöst så snart soldaterna hade fått veta att mannen som samlat ihop dem var död. Att Martin Stefanos hade försvunnit och kanske var död och begraven och att Ilien hade en ny kung. Många hade skingrats och sökt sig tillbaka till sina hem, men lika många höll fortfarande ihop. Oftast var det inte mer än 20 man här och 30 där, men om de samlades igen skulle de utgöra en stor styrka. I annat fall skulle de likväl förbli ett oräkneligt antal beväpnade smågrupper. Oavsett vilket det blev kunde han inte tillåta dem att härja ute i landet. Tiden tyngde som bly på hans axlar. Tiden räckte aldrig till. Men kanske skulle han denna enda gång, eld och is och död. Vad skulle du göra, tänkte han. Är du där? Och sen med ett tvivel som han hatade. Var du någonsin där? Svaret var tystnad, djup och död i tomheten som omgav honom. Eller hördes det ett vansinnigt skratt någonstans djupt inne i hans huvud? Inbillade han sig bara, precis som känslan av att någon tittade över hans axel. Någon som var på vippen att röra vid hans rygg. Eller färgerna som virblade precis utom synhåll, mer än bara färger, och sen var borta. En galningsfunderingar. Han lät tummen glida över de snidade figurerna som slingrade sig runt dragspirans skaft. De långa grönvita tofsarna strax under den glänsande spjutspetsen fladdrade i vinden. Eld och is, och döden skulle komma. Jag rider själv dit och talar med dem, förkunnade han, vilket orsakade vild uppståndelse. Först Grigorin med rådets gröna band på sned över sitt pråligt förgyllda bröstharnesk skyndade fram ur den ilianska gruppen på sin tunnbenta vita vallack, tätt följd av Dimitri Markolin, över kapten för stridsbröderna på en stadig brun springare. Markolin var den enda mannen i sällskapet utan vare sig siden eller spetsar. Den enda som var klädd i enkel och med en glänsande rustning, även om det satt tre tunna guldplymer i den koniska hjälmen som vilade mot hans sadelknapp. Först Murak lyfte tyglarna men lät dem osäkert falla igen när han såg att ingen annan ur de nios råd rörde sig. Han var en bred, trög kar som var ny i rådet och ofta mer liknade en hantverkare än en furste. Trots de praktfulla sidenplaggen under hans ståtliga rustning och de rikliga spetsarna kring hals och handlovar. Från den tairenska avdelningen kom storförstarna Weramon och Tolmeran framskrittande tillsammans, lika behängda med guld och silver som någon av de nio. Och Rosanna, nyligen upphöjd till storfurstinnas rang och klädd i ett bröstharnesk där höken och stjärnorna från hennes släktvapen var inpräglade. Också där fanns det ytterligare ett halvdussin som gjorde en ansats att följa efter men valde att stanna kvar med bekymrad min. Blåögde Marakon, skallige Geyam och Arakom, slank som en svärdsklinga, var döda män. De visste det inte själva, men hur inrikt de än önskade befinna sig vid maktens centrum fruktade de att Rand skulle döda dem. Endast först Semaradrid kom från Carhanierna. Han red en grå häst som hade sett bättre dagar, och på hans medfarna rustning hade förgyllningen nötts bort på flera ställen. Hans ansikte var hårt och avtärt. Främre delen av gässan rakad och pudrad som hos en vanlig soldat och de mörka ögonen sken av förakt för de resligare tairenierna. Det fanns förakt här så att det räckte och blev över. Tairenier och carhanier hatade varandra. Ilianare och tairenier föraktade varandra. Det var bara carhanier och ilianare som kom något så när väl överens. Och även där fanns det vissa stötestenar. Visserligen delade deras båda riken inte samma långa historia av ont blod som Tyr och Ilian. Men carhanierna var likväl utlänningar som rustade och beväpnade befann sig på Iliens mark. De fick i bästa fall ett halvhjärtat välkomnande och det endast för att de följde Rand. Men trots alla mörka blickar och bistra miner när de skockades kring Rand i ett virvar av fladdrande mantlar och försökte prata alla på samma gång hade de nu ett gemensamt mål, på sätt och vis. Ers majestät, sa Gregorin skyndsamt och bugade sig i sin guldbeslagna sadel. Jag ber er ödmjukt att skicka mig i ert ställe, eller över kapten Markolin. Ett fyrkantigt skägg utan mustasch slog en krans om hans runda bekymrade ansikte. Dessa män måste vara medvetna om att ni är kung nu. Det förkunnas i varenda by och varenda vägkorsning just nu. Men det är inte säkert att de visar tillbörlig respekt för er krona. Den magre, slätrakade Makulin studerade Rand med sina djupt liggande, mörka ögon utan att ge någon antydan om vad som för sig gick bakom det uttryckslösa ansiktet. Stridsbröderna var lojala mot Eliens krona och Makulin var gammal nog att minnas när Tam Althor varit hans överordnade som andre kapten. Men vad han ansåg om Rand Althor som kung av Ilian var det bara han själv som visste. Ers nåd draken, förkunnade Weramon samtidigt som han bugade sig utan att vänta på att Gregorin skulle tala färdigt. Mannen uttalade allt han sa som en högtidlig förkunnelse och kromade sig till och med på hästryggen. Allbroderad sammet, randigt siden och flödande spetsar dolde nästan rustningen och det spetsiga grå skägget gav ifrån sig en doft av blomsterparfymerad olja. Detta slödder är för simpelt för att ers nåd draken personligen ska befatta sig med dem. Sätt hundar på hundarna skulle jag vilja säga. Låt ilianarna jaga ut dem. Bränn min själ. Hittills har de inte tjänat er med någonting annat än prat. Till och med när han höll med Gregorin kunde man lita på att han skulle förvandla det till en förolämpning. Tolmeran var smal nog för att få Weramon att verka kraftig och tillräckligt allvarstyngd för att fördunkla klädernas prakt. Han var inte dum och dessutom en rival till Weramon. Men nu nickade han sakta bifall. Ingen av dem hyste någon större kärlek för ilianare trots allt. Semaradrid såg på tyrenierna med föraktfullt krökt överläpp men vände sig till Rand när han nästan föll Weramon i orden. Den här ansamlingen är 10 gånger större än någon annan vi har funnit hittills i snåddraken. Han hade inte mycket till övers för kungen av Ilian och inte mycket mer för draken återfödd. Förutom det faktum att Rand bestämde över vem som skulle få Carhains tron och Semaradrid hoppades att det skulle bli någon han kunde följa istället för att strida mot. De måste vara lojala mot Brand, annars skulle aldrig så många ha fortsatt hålla ihop. Jag är rädd att det vore ett slöseri med tid att tala med dem. Men om ni måste tala så ber jag att ni låter mig omringa dem öppet med kallt stål så att de inser priset för ett felsteg. Semaradrid fick en mörk blick från Rosanna, en smärt kvinna, som även om hon inte var lång knappast var mycket kortare än han. Hennes ögon var som blå is. Hon väntade inte heller på att han skulle bli färdig och även hon vände sig till Rand. Jag har kommit allt för långt och satsat allt för mycket för att behöva se er dö för ingenting här, sa hon utan omsvep. Hon var inte dummare än Tolmeran och hade begärt en plats i de tyrenska storfurstarnas råd, trots att det var sällsynt att en storfurstinna gjorde det. Hon var alltid rakt på sak. Även om de flesta av adelskvinnorna var klädda i harnesk var det ingen av dem som själv anförde sina knäktar. Men Rosanna hade en morgonstjärna hängande vid sadeln och ibland trodde Rand att hon skulle uppskatta ett tillfälle att använda den. Jag betvivlar att dessa ilianare saknar bågar, sa hon nu. Och det behövs bara en pil för att döda även draken återfödd. Makulin nickade tankfullt innan han hejda sig och utbytte en förbluffad blick med Rosanna. Båda var lika förvånade över att plötsligt tycka likadant som en representant för arvfienden. De där bondtölparna skulle aldrig ha haft kurage nog att hålla ihop truppen utan uppmuntran, fortsatte Weramon lent utan att bry sig om Rosanna. Han var mycket skicklig på att ignorera sådant han inte ville se eller höra. Han var en narr. Får jag föreslå er snåd draken att söka källan bland medlemmarna i det så kallade Nios råd? Ers majestät, jag måste protestera mot detta tyrenska svins förolämpningar, morrade Gregorin nästan i mun på honom. Han hade redan ena handen på svärdsfästet. Jag måste protestera och det bestämdaste. Det är för många den här gången, sa Simon Radridge på samma gång. De flesta kommer ändå att resa sig mot er så snart de vänder ryggen till. Av hans menande blick att döma kunde detta gälla Tyrenierna likväl som männen bland kullarna. Kanske var det hans avsikt. Det är bättre att döda dem och vara av med bekymret. Har jag bett om någons åsikt, fräste Rand. Pladdret byttes mot tystnad, bortsett från ljudet av smällande baner och mantlar som fladdrade i vinden. Plötsligt uttryckslösa ansikten betraktade honom, varav flera hade bleknat betydligt. De visste inte att han höll kraften inom sig, men de visste vem han var. Inte allt de trodde om honom var sant, men det var lika bra att de trodde det ändå. Du kommer med mig, Gregory, sa han, med mer normal ton, men fortfarande hård. Stål var det enda de förstod. Om han mjuknade skulle de resa sig mot honom. Och du, Makolin, resten stannar här. Där Shiva, Hopwill. Alla utom dem han namngivit drog sig hastigt undan på sina hästar när de två ashamanerna red fram till Rand. De båda ilianerna sneglade på de svartklädda männen som om de också helst skulle ha velat stanna kvar. Kolan Dashiva blängde omkring sig och muttrade för sig själv så som han hade för vana. Alla visste att Shaidin förr eller senare gjorde en man galen och Dashiva passade onekligen in i rollen. Det stripiga, oklippta håret fladdrade runt hans alldagliga ansikte och hela tiden skakade han på huvudet och slickade sig om läpparna. För den delen hade den blott 16-årige Eben Hopwill, fortfarande gossaktigt röd om kinderna, en bister blick och stirrade ut i intet. Fast orsaken till det kände Rand åtminstone till. När ashamanerna red fram kunde Rand inte låta bli att lägga huvudet på sned för att lyssna, trots att det han lyssnade efter fanns inuti hans eget huvud. Alana var där förstås. Varken kraften eller tomrummet ändrade på det. Avståndet minskade hans medvetande om henne till just bara ett medvetande om att hon fanns och befann sig någonstans långt bort i norr. Men idag var det någonting mer. Någonting som han redan hade känt flera gånger så svagt att han knappt märkte det. En blek viskning av häpnad kanske, eller upprörd ilska. En genklang av någonting vasst som han inte riktigt kunde sätta fingret på. Vad det än var så måste hon känna det mycket starkt om han överhuvudtaget skulle förnimma det på detta avstånd. Hon kanske saknade honom. Det var en ironisk tanke. Han saknade inte henne. Att ignorera Alana var lättare nu än förut. Hon fanns där, men det gjorde inte rösten som brukat gasta om död och mord så snart en ashaman kom i närheten. Luce Therin var borta. Om nu inte den där känslan av att någon stod bakom hans rygg nuddade hans axel med fingertoppen var han. Kunde han höra en galnings hesa skratt någonstans djupt inne i sina tankar? Eller var det han själv? Men mannen hade funnits där, det hade han. Han blev medveten om att Makolin stirrade på honom, att Gregory gjorde sitt bästa för att låta bli. Inte ännu, sa han till dem med ett skevt flin och var nära att skratta när de uppenbarligen förstod vad han menade med en gång. Annars skulle de aldrig ha sett så lättad ut. Han var inte galen, ännu. Kom, sa han till dem och satte av i trav ner för slänten. Trots männen som följde med honom kände han sig ensam. Trots kraften kände han sig tom. Mellan åsen och kullarna växte täta buskage spridda över stora ytor av dött gräs. En glänsande matta av brunt och gult som slagits platt mot marken av regnet. För bara ett par dagar sedan hade marken varit så uttorkad att han hade trott att den skulle kunna sluka en hel flod utan att det hände någonting. Sen kom syndafallet, skickat antingen av en skapare som slutligen funnit sin nåd eller den svarte i ett utbrott av mörk humor. Han visste inte vilket. Nu klafsade hästarna fram genom sörjig gyttja. Han hoppades att det här skulle gå fort. Att döma av vad Hopwill hade rapporterat hade han lite tid på sig, men inte hur mycket som helst. Kanske några veckor om han hade tur. Ljus, han behövde flera år, men de skulle han aldrig få. Eftersom kraften förstärkte hans hörsel kunde han höra en del av vad männen bakom honom sa. Gregory och Makulin red knä mot knä, försökte hålla ihop mantlarna mot blåsten och pratade lågmält om männen framför dem och sina farhågor att männen skulle ta till vapen. Ingen av dem betvivlade att de skulle kunna krossa ett eventuellt motstånd, men de var rädda för vilken verkan det skulle ha på Rand och vad han skulle göra med Ilien om Ilianare började kämpa mot honom nu när Brand var död. De kunde fortfarande inte förmå sig att nämna Brand vid hans rätta namn, Shamael. Blotta tanken på att en av de förlorade hade regerat över Ilien skrämde dem mer än att draken återfödd gjorde det nu. Där Shiva satt hopsjunken i sadeln som om man aldrig sett en häst förut och muttrade ilsket för sig själv. På gamla språket som han talade lika flytande som någon lärd. Rand kunde lite grann, men inte tillräckligt för att förstå vad Karn mumlade om. Förmodligen klagade han över vädret. Trots att han egentligen var bonde tyckte där Shiva inte om att vara utomhus när inte solen sken. Den enda som red under tystnad var Hopwill, som satt och glodde på någonting bortanför horisonten. Hans hår och mantel flaxade lika vilt som där Shivas. Då och då grep han omedvetet om fästet till sitt svärd. Rand fick säga till Hopwill 3 gånger, den sista på skarpen, innan han förvånat ryckte till och red sin skrangliga, gulbruna häst jämsides med Tidaishar. Rand betraktade honom. Den unge mannen, han var inte längre någon pojke oavsett sin ålder, hade vuxit till sig sedan Rand såg honom första gången, även om näsan och öronen fortfarande såg ut att vara skapta för en större man. Nu pryddes den höga kragen inte bara av silversvärdet på ena sidan utan också av en drake i guld med röd emalj, precis som på där Shivas rock. En gång hade han sagt att han skulle skratta av lycka i ett helt år när draken blev hans. Men nu stirrade han bara på Rand utan att blinka, som om han inte såg honom. Det du tog reda på var goda nyheter, sa Rand. Han fick anstränga sig för att inte försöka krossa drakspiran i sin hand. Du gjorde ett gott arbete. Han hade väntat sig att Shonchen skulle komma tillbaka, men inte så snart. I varje fall hade han hoppats det. Och inte att de skulle dyka upp ur tomma luften och svälja hela städer i en enda munsbit. När han fick veta att köpmännen i Ilien hade vetat om det i flera dagar innan någon av dem kom sig för att informera de 9:s råd. Ljuset förbjöd att de skulle förlora ett tillfälle att tjäna pengar för att allt för många visste allt för mycket. Hade han varit nära att jämna staden med marken. Men nyheterna var goda, eller så goda som de nu kunde vara under omständigheterna. Hopwill hade färdats till Amador, eller snarare landsbygden strax utanför, och funnit att Shonchen verkade bida sin tid. Kanske för att smälta det de hade slukat, ljuset givet att de satte det i halsen. Han tvingade sig att lossa på greppet om det snidade spjutskaftet. Om Mar kommer med hälften så goda tider innan jag befästa min position i Ilien innan jag måste ta itu med dem. I Bordar också. Ljuset bränner Shonchen. De utgjorde ett irritationsmoment som han vare sig hade tid med eller kunde kosta på sig att strunta i. Hopwill sa ingenting utan bara såg på honom. Är du upprörd för att du var tvungen att döda kvinnor? Tesora av Musaras sept i Rains klan, Lamell av Rökvattnets sept i Miagomas klan och... Rand tvingade undan ramsan av namn så snart den kom glidande över tomrummet. Nya namn hade dykt upp på listan. Namn som han inte hade något minne av att ha lagt till. Lagin Arnort, en röd syster som hade dött under försöken att föra honom som fånget i Vita tornet. Hon hade ingen rätt till någon plats där, men krävde en ändå. Carlaway Shagan, som hade hängt sig hellre än att godta sin rättvisa dom. Andra. Män hade dött i tusental på grund av hans befallningar eller för hans hand. Men det var kvinnornas ansikten som hemsökte honom i drömmarna. Varje natt tvingade han sig att möta deras tysta, anklagande blickar. Kanske var det deras blickar han hade känt av den sista tiden. Jag berättade om Dremainer och Sardamer för dig, sa han med lugn röst. Men inom honom flammade ett raseri som spann spindelvävstunna trådar om tomrummet. Ljuset bränner mig. Jag har dödat fler kvinnor än du skulle få plats med i alla dina mardrömmar. Mina händer är svarta av kvinnors blod. Om du inte hade undanröjt den där Shawnshanska patrullen skulle de utan tvivel ha dödat dig. Han sa inte att Hopwill borde ha undvikit dem, undvikit att behöva döda dem. Det var för sent för förmaningar. Jag betvivlar att Damener ens vet hur man skärmar av en man. Du hade inget val. Och det var bättre att de var döda allihop än att någon kommit undan för att berätta att en man som kunde leda kraften hade spionerat på dem. Hopwill förde tankspritt handen till sin vänstra rockarm vars svarta färg dolde det svedda tyget. Det hade inte gått vare sig snabbt eller lätt att döda Shawnshanierna. Jag staplade kropparna i en sänka, sa han uttryckslöst. Hästarna, alltihop. Jag brände allt sammans till aska. Vit aska som dalade som snö genom luften. Det gjorde mig ingenting alls. Rand hörde att det var en lögn, men Hopwill måste lära sig. Det hade han själv fått göra trots allt. De var vad de var, och så var det inte mer med den saken. Lia i Korsaidas sept i Cherines klan. Ett namn präntat med eldskrift i hans medvetande. Moraine Damodred. Ett annat namn som inte bara brann utan var insvett i hans själ. En namnlös mörkvän som representerades endast av ett ansikte hade dött för hans svärd i närheten av Ers majestät, sa Gregory högt och pekade framåt. En ensam man hade kommit ut från träden vid foten av den närmaste kullen och stod nu och väntade med trotsig hållning. Han hade en pilbåge i handen och var klädd i spetsig hjälm och en ringbrynja som nådde honom nästan till knäna, omgjordad med ett bälte. Rand sporrade Tight Aishar för att rida honom till mötes, beredd full av kraften. Shaidin kunde skydda honom mot mäns lister. På nära håll såg bågskytten inte längre lika järv ut. Brynjan och hjälmen var strimmiga av rost och han såg blöt och smutsig ut med lera upp till låren och stripigt hår som hängde fuktigt längs hans magra anlete. Han hostade ihåligt och gned sig över den långa näsan med baksidan av handen. Bågsträngen såg emellertid ut att vara ordentligt spänd. Den hade han tydligen skyddat mot regnet. Ändfjädrarna på pilarna i hans koger verkade också vara torra. Är du ledaren här? Frågade Rand barskt. Man skulle kunna säga att jag för hans talan, svarade den magre mannen misstänksamt. Hur så? När de andra kom galopperande och slöt upp bakom Rand trampade han med fötterna och såg ut som en trängd grävling. Grävlingar var farliga när de blev trängda. Vakta din tunga, kar, fräste Gregorin. Du talar med Rand Althor, draken återfödd, morgonens första och konung av Ilian. på knä för din konung. Vad heter du? Skulle det där vara draken återfödd, sa mannen tvivlande. Han skärskådade Rand från kronan och ner till stövelspetsarna. Dröjde ett ögonblick vid den förgyllda draken han hade som spänne på bältet och skakade slutligen på huvudet som om han hade väntat sig någon som var äldre eller ståtligare. Åh, morgonens furste, säger du. Våran kung har aldrig kallat sig så. Han gjorde ingen ansats att falla på knä eller tala om vad han hette. Mannens ton fick Gregorin att bli mörk i synen, tillsammans med hans inte särskilt fina antydning om att Rand inte skulle vara kung. Macolin nickade bara kort, som om det var precis vad han hade väntat sig. Det prasslade i den blöta undervegetationen inne bland träden. Rand hörde det tydligt och kände plötsligt hur Sidin fyllde Hopwill. Den stirrade inte längre ut i intet utan studerade skogsbrynet med uppmärksam blick. Där Shiva, nu tyst, strök det mörka håret ur ansiktet och såg uttråkad ut. Gregorin böjde sig framåt i sadeln och öppnade ilsket munnen. Eld och is, men ännu inte död. Fred, Gregorin. Rand höjde inte rösten men vävde ett flöde av luft och eld som bar hans ord och fick dem att skalla bland träden. Mitt erbjudande är generöst. Ljudet fick den långnäste mannen att vackla till och Gregorins häst skyggade tillbaka. Männen som var gömda bland träden kunde höra tydligt. Lägg ner era vapen så får de som vill återvända hem göra det. Men ingen går härifrån beväpnad, utom de som följer mig. Jag vet att de flesta av er är bra karar som kom när kungen och de nios råd kallade er för att försvara Ilian. Men jag är er kung nu och tänker inte tolerera någon som känner sig frestad att bli stråtrövare. Macolin nickade bistert. Era draksvurna som bränner ner gårdar då, hördes en skrämd mansröst ropa från träden. De är förbanne mig rövare. Och era ejl, ropar den annan. Jag har hört att de bär bort med hela byar. Fler röster hördes från skogsdungen och alla ropade de samma sak. Draksvurna och ejl, modiska rövare och vildar. Rand skar tänder. När ropen tonade ut sa den magre bågskytten. Förstår ni nu? Han gjorde en paus för att hosta. Sen harklade han sig och spottade, kanske för att han behövde det och kanske för att understryka sina ord. Han var en ömklig syn, blöt och smutsig, men hans ryggrad var lika rak som en spänd bågsträng. Rands mörka blick tog han lika liten notis om som Gregorins. Ni ber oss att gå hem obeväpnade, utan möjlighet att försvara oss själva och våra familjer. Medan era underhuggare bränner och stjäl och mördar. Det sägs att stormen är på väg, tillade han och såg förvånad ut över vad han hade sagt. Förvånad och förvirrad för en kort stund. De ejl som ni har hört talas om är mina fiender. Den här gången var det inga brinnande spindeltrådar utan hela sjok av flammande ursinne som slöt sig kring tomrummet. Rands röst var emellertid kall som is. Den röt som en vinterstorm. Så stormen var på väg. Ljus, det var han som var stormen. Mina ejl jagar dem just nu. Mina ejl jagar Shaido och Davran Bashir och större delen av stridsbröderna jagar rövare och banditer, vad de än kallar sig. Jag är konung av Ilian och jag tillåter inte att någon stör freden i Ilian. Även om vad ni säger är sant, började mannen med det magra ansiktet. Det är det, snäste Rand. Ni får betänketid fram till middag. Mannen rynkade osäkert på pannan. Om de virvlande molnen inte skingrades skulle det kanske bli svårt att veta när middagstid inföll. Rand gav honom ingen hjälp. Fatta ett klokt beslut, sa han. Sen svängde han runt med Tidaishar och satte av i galopp tillbaka mot åsen utan att vänta på de andra. Motvilligt släppte han taget om kraften, tvingade sig att inte hålla kvar den, lik någon som hänger fast vid sin egen frälsning. Känslan av liv och orenhet rann ur honom. Ett ögonblick såg han dubbelt. Det var som om världen kantrade över åt ena sidan. Detta var någonting som anfäktat honom den senaste tiden, och han var rädd att det kunde vara en del av den sjukdom som tog död på män som ledde kraften. Men yrseln varade aldrig mer än ett par ögonblick. Det var annat som gjorde det svårt att släppa kraften. Världen verkade plötsligt så matt och glanslös. Nej, den blev verkligen matt och på något sätt torftigare. Färgerna var urvattnade och himlen var mindre jämfört med hur den varit innan. Han längtade desperat efter att gripa urkällan igen och krama fram kraften ur den. Det var alltid så när kraften lämnade honom. Knappt hade emellertid Shailin försvunnit förrän ursinnet bubblade fram och tog dess plats. Vitglödgat, svidande raseri som var nästan lika hett som kraften varit. Räckte det inte med att Shornchen kommit och att rövare gömde sig bakom hans namn? Dödliga irritationsmoment som han inte hade råd med. Var det Shamel som sträckte sig upp ur graven? Hade han sått ut Shaido så att de skulle spira var helst Rand la sin hand? Varför? Den förlorade kunde inte ha trott att han skulle dö. Och om hälften av de rykten Rand hade hört var sanna fanns det fler Shaido i Marrandi och Altara och ljuset alena visste var. Många av de Shaido som redan tagits till fånga hade pratat om en HD. Hade Vita tornet varit inblandat på något sätt? Skulle Vita tornet aldrig lämna honom i fred? Aldrig. Aldrig. I sin kamp mot ursinnet såg han inte Gregorin och de andra när dessa hann i kapp. När de kom upp till de väntande ädlingarna uppe på krönet höll han in så abrupt att Taidaishar stegrade sig och slog med framhovarna i luften så att leran skvätte. Ädlingarna backade undan på sina hästar, skyggade för hästen och för honom. Jag lät dem tänka fram till middagstid, tillkännagav han. Bevaka dem. Jag vill inte att de ska splittras i 50 mindre band och slinka iväg. Jag är i mitt tält. Om det inte varit för de flaxande mantlarna kunde de ha varit huggna i sten där de satt som fastrotade. Som om han hade menat att de skulle sköta bevakningen personligen. Just nu brydde han sig inte om ifall de satt där tills de frös till is eller smälte ner. Utan ett ord till travade han ner för åsens andra sida, följd av de båda svartklädda ashamanerna och sina ilianska fanbärare. Eld och is, och döden var på väg, men han var stål. Stål.